Yes, jag hoppas att jag kan förmedla lite av det brinnande intresset som vi på Cell Impact och jag personligen har för vår teknologi. Och det kommer att bli ett särskilt fokus på bränsleceller idag, som är en verkligen het marknad där det händer mycket. Och det kommer jag berätta lite mer om idag. Och agendan ser ut som här, att vi kommer att prata lite först om Cell Impact, om bolaget i sig. Vi kommer att fortsätta att prata lite om den pågående företrädesemissionen, lite kortfattat om det. Sen kommer vi komma över mer på bränslecellsidan och vilket fönster för möjligheter vi har på marknaden idag. Det händer nämligen väldigt mycket på bränslecellsmarknaden just nu och framöver. Och det leder oss in på marknadssidan där vi kan titta lite på volymer. Vi ska titta lite på vilka marknader och vad och så vidare. Och sen ska vi gå igenom lite och beskriva affären lite mer noggrant. Det var tanken på upplägget som vi hade idag. Och om vi börjar lite om företaget i sig. Så grundades Cell Impact 1999, ett relativt gammalt bolag då. Man kan egentligen säga att vi har gått lite på sparlåga de senaste tiden. För man började med bränsleceller för en 10-15 år sedan ungefär. Men marknaden var inte mogen för hög volym den tiden. 2013 så blev vi publika via en omvänt utdelning från Amastan Holding. Och vi är sedan dess också noterade på First North. Och marknadsvärdet idag i skrivande stund ligger väl på ungefär 140 miljoner kronor. Vi kan väl också säga att i dagsläget så är vi ett teknikorienterat bolag. Och med ett stort fokus på våran produktionsteknologi och så vidare. Som vi säger egentligen har unika fördelar. Främst för produktionen av flödesplattor till bränsleceller. Men även till andra industriella applikationer. Och ni hittar oss, både kontor och tillverkning och så vidare i Karlskoga. Det vill säga Alfred Nobels hemstad som man brukar definiera Karlskoga som. Och idag är vi totalt 9 anställda och vi räknar också här att växa ganska kraftigt här närmaste tiden. Och vår vision är att vi ska vara en väsentlig aktör i samhällets omställning till en fossilfri miljö. Vad kan vi egentligen erbjuda? Vad kan vi offerera? Det vi egentligen pratar om, den centrala delen, det är egentligen själva teknologin. Det är den vi bygger omkring. Och det vi egentligen säger här är egentligen att storleken har betydelse. Ja, vilken storlek undrar ni då? Jo, vi pratar om hastigheten. Det vill säga hur snabbt kan man forma eller kan man kapa eller klippa, stansa ett ämne och så vidare. Det har en väldigt väsentlig betydelse för vad man kan få ut och vad man kan göra. Men det har också en annan betydelse, cykeltiden, hur många enheter man kan få ut per minut och så vidare. På det viset kan man också få ner produktionskostnaden som är särdeles viktig vid högvolymproduktion. Vi har egentligen 4 olika hörnstenar där vi arbetar inom. Egentligen den övre delen handlar egentligen om formning eller bockning, prägling och så vidare av olika mönster. Och där den stora huvudområdet idag är bränsleceller. Och egentligen själva flödesplattan till bränslecellen. Jag kommer att återkomma lite mer om att beskriva bränslecellen och flödesplattan i sig. Den andra delen, det är andra formade plattor eller mönster och så vidare. Till exempel värmeväxlare, där tekniken är särskilt lämpad för. Sen finns det andra delar då, lite höghållfasta stål, specialstål och så vidare som kommer med idag när man pratar om lättviktskonstruktioner i bilar och så vidare. Men för att det får det kostnadseffektivt och så vidare så finns det vissa delar man vill komma åt. Och där har vi också ett erbjudande. Och vi har också ett erbjudande inom pulverkompaktering. Där man egentligen kan få bättre materialegenskaper om man kompakterar med hög hastighet. Egentligen höga hastigheten, vilket också är en patenterad teknologi från vår sida. Vi har idag 7 familjer av patent. Man kan verkligen kort och beskriva då att det går så snabbt. Så att den energin som du egentligen tillför ämnet i samband med själva arbetet, formningsarbetet som görs. gör att den hinner inte ledas in i själva ämnet och inte i verktyget heller, utan den kommer att öka väldigt kraftigt, blir en väldigt kraftig temperaturökning lokalt. Det vill säga materialet kommer att bli mjukare. Temperaturökningen kan faktiskt vara så pass hög som hela 800 grader. Och det är egentligen bara i bråkdelen av en millisekund. Sen är det egentligen över. Och det är lite som så här att material, stål som är mjukare, gör ju att du kan forma och hantera det på ett helt annat sätt om det är kallt. Det är lite som om vi pratar om juletider här. Om ni ska hålla på och ska göra knäck eller kola och så vidare, va? Knäck och kola är ju formbart när det är varmt. Men när det har stelnat så är det inte lika lätt att forma ut det. Då vill det gärna brytas och gå sönder. Och lite åt det hållet är det faktiskt med metall också. Och det är egentligen det vi lever på. När det gäller på intäktssidan och våra, vad vi offererar och så vidare, så är det egentligen konsulttjänster är en del i det här. Prototypframtagning och så vidare. Va? Annars har vi två rör. Den ena röret är tillverkning. Och det andra röret är att sälja egentligen produktionsutrustning tillsammans med licens. Tar vi tillverkningen så har vi just nu en igångkörning installation på en ny produktionslina för med, ja, relativt höga volymer. Klarar av en 3-4 miljoner plattor per år under 2017 här. Och sen ska vi gå in till höga volymer här 2018 när vi ska vidareutveckla och bygga ut hela produktionskonceptet. För främst då egentligen flödesplattor. Och sen har vi den andra delen. Det är egentligen att sälja själva produktionsutrustningen. Och lösningen då tillsammans med partner. Vi kommer inte göra allting själv. När det gäller automation och så vidare. Så har vi en partner som heter EPNT här i Sverige. Ulricehamn. Som är väldigt duktiga på det området. Och då är egentligen det att sälja hela system. Sälja hela liner. Sälja verktyg här till och så vidare. Som är en del i det här. Och sen få en kontinuerlig ström av betalningar via ett licenssystem och en hassle-free production och så vidare då. Och ja, via royalties och så vidare. Så eftermarknadssidan kommer vara extremt viktig för våran del där, utan det är inte enbart den här första ticket som man får när man säljer en produktionsutrustning. Ja, väldigt, väldigt kort egentligen om den pågående emissionen. Vi har planen, värdet, ta in lite drygt 50 miljoner totalt då. Teckningstiden, ja, det pågår nu. Det går alltså att handla med teckningsrätterna pågår faktiskt. Och för varje teckningsrätt som du har så har du rätten att teckna en aktie om en kostnad av 11 kronor då. Och vad ska vi använda det här till? Jo, vi ska dels, vi pratar om det här med investering av utbyggnad av produktionslina, produktionskapacitet. Så det är en del vi ska använda investeringen till att vidareutveckla och bygga ut den. Den andra vi ska är att vidareutveckla och stärka vår organisation och kompetensen. Vi har kommit en god bit på väg när det gäller tillverkning av flödesplattor och att inkorporera lasersvetsning och så vidare när det gäller kunnandet där. Men vi behöver ta ytterligare steg bland annat inom det området. Och sen naturligtvis så behöver vi visst rörelsekapital framförallt för att hantera leveranser av produktionsutrustning. Vi kan också säga att själva emissionen är garanterat ungefär 90%. Och ungefär 13,7 miljoner av totala värdet är tecknat av större ägare, styrelsen och ledningsgrupp. Nu kommer lite avsnittet när vi fokuserar lite mer på bränsleceller. Och det har väl kanske inte gått någons öga förbi här att det har varit en del skriverier om det är i svenska medier här i höst. Och vi ser bland annat Dagens Industri och Håkan Mattsson har ju provkört en Toyota Mirai. Vi vet ju sedan tidigare att Göran Lindberg på KTH har förordat bränsleceller. Men vi vet också att Toyota har ju gått ut och gjort väldigt mycket reklam senaste året för att bränsleceller är framtiden, inte batterier. Finns också fler som tycker det. Sen visst, självklart så Elon Musk på Tesla har lite andra åsikter. Men det är en annan story, ska vi inte fördjupa oss i för tillfället. Den andra delen vi kan säga redan idag så finns det 3 bränslecellsbilar som man kan köpa och beställa för att leverera. Det är en Honda Clarity, det är en Toyota Mirai och det är en Hyundai iX35. Och under nästa år så lär också Mercedes eller Daimler då komma ut med en bränslecellsbil. Och fler står på kö för att komma ut med det. Och för våran del så är vi väl positionerade för att ta fördel av den ökade bränslecellsmarknaden. Och var kommer den att öka här? Och det vi ser egentligen i dagsläget är att det är en otrolig boom. Det är nästan som man ska säga att det faktiskt är galet hett borta i Kina just nu. Skälet till det är egentligen kort och gott att miljön, luftföroreningar och så vidare i de stora städerna är faktiskt otroligt dålig borta i Kina. I och för sig inte ensamt, det finns andra stora städer i Asien som också har dålig luftkvalitet. Men det är en av de drivande delarna där, kopplat egentligen till hur många som dör på grund av dålig luft i Kina, vilket de kinesiska myndigheterna naturligtvis har gjort beräkningar på. Men det de har gjort här nu i innevarande femårsplan från 2016 till 2020, det är att de har implementerat ett program som heter New Energy Vehicles. Och det är i och för sig inte bara bränsleceller. Och det omfattar i och för sig totalt 5 miljoner bilar. Men det är både plug-in hybrider, hybrider, batteridrivna elbilar och bränslecellsdrivna bilar. Men av de här 5 miljonerna så har man en målsättning att ungefär en femtedel ska vara vätgasdrivna, det vill säga bränslecellsbilar, till 2020. Och det är alltså en enormt stor volym med tanke på hur många bilar som rullar idag som är bränslecellsdrivna. Så det är otroligt många procent. Så det innebär att det har uppstått ett väldigt stort behov för att kunna få fram stora nivåer av bränslecellsystem, och till det kopplas flödesplattorna, eller de så kallade bipolära plattorna. Och de man vill då naturligtvis ha högkvalitativa plattor, man vill ha billiga plattor och så vidare. Men man behöver även produktionsutrustning, produktionslinor med tillhörande know-how. För det är inte alla spelare där borta som har varit med så länge. Man har inte samma know-how när det gäller bränslecellssidan som man har i Europa och Nordamerika i dagsläget i Kina. Men man har enorma planer. Och en del som vi kan se här den senaste månaden så har vi ju egentligen publicerat 2 pressmeddelanden. Vi har en avsiktsförklaring med ett bränslecellsbolag i Kina utanför Shanghai. Och vi har ytterligare en order, en ramorder som vi tog här nu, presenterade alldeles nyligen. Som var värd ungefär 2 miljoner kronor för ett annat kinesiskt bränslecellsbolag. Som i och för sig också sysslar framförallt mot bussidan, fordonssidan. Jag pratade lite om att vad är en bränslecell? Jag misstänker att alla kanske inte riktigt helt så här familjära med vad det är. Men egentligen, det är liksom ett batteri, så är det egentligen en kemisk reaktion. När man har egentligen en platta eller 2 plattor eller ett antal plattor som man lägger ihop. Där man har egentligen en anodsida, en plussida och sen en katodsida, en minussida. På anodsidan har man vätgas. Och mellan katoden och anoden har man ett membran, eller det som förkortas meja här. Och där i mejat så har man en elektrod som egentligen består av, i regel idag, av platina. Och det som händer här i den här elektroden, det är egentligen att vätgasjonen delas upp egentligen grovt sagt i protoner och elektroner. Protonerna diffunderar genom membranet, men elektronerna tar en annan lättare bana. De går via plattorna och så vidare från plus till minussidan. Och på det viset så bildar man en elektrisk krets. Och det är där egentligen elen kommer ut. Och på minussidan här, så när den här vätgasprotonen kommer, och sen kommer elektronerna rusande runt. Och sen har vi egentligen luften eller syret som kommer in från katodsidan och reagerar med vätgasen här och så vidare. Och sen bildas det vatten. Så avgaserna, det är egentligen, det är rent vatten. Och det är egentligen funktionen av bränslecell. Och det är en elektrokemisk reaktion, lika väl som det är i ett batteri, en elektrokemisk reaktion. Det man mer kan säga om, ja, om man ska prata om plattor och så vidare, så kan jag bara visa upp. Så här ser egentligen en typisk platta ut till en fordonsapplikation, till en bränsle idag. Där man har katoden på ena sidan och anoden på andra sidan. Inget mer konstigt med det. Men så här ser det ut tillverkat i Karlskoga. En annan viktig del, det är egentligen att tittar man på nedbrytning av stackkostnaden, så ser man egentligen att plattsidan står på nästan en tredjedel enligt Department of Energy 2015 av stackkostnaden. Då ska man komma ihåg en viktig sak här, att den här stora gröna sidan är egentligen är själva elektroden. Där är egentligen platinainnehållet står för nästan all kostnad. Där har man gjort stora framsteg på sistone när det gäller framförallt att dra ner platinainnehållet i elektroden. Det vill säga man har sänkt kostnaden. Men även att kunna hitta platinafria lösningar som är mycket, mycket mer kostnadseffektiva. Vilket egentligen innebär att kostnaden för plattorna kommer att gå upp. Och man planerar, man beräknar och bedömer att nivån ska kunna vara så stor som halva stackkostnaden. Och stacken står normalt sett för ungefär hälften av kostnaden i ett bränslecellsystem. Det vill säga, att plattkostnaden kanske står för en femtedel av kostnaden i en bränslecell. Vilket är en stor del. Och det kommer naturligtvis då att man pratar om den här delen, att stora delen är kostnad. Och pratar vi specifikt för flödesplattor eller bipolära plattor, så är egentligen ena delen är naturligtvis att få ner kostnaden, tillverkningskostnaden per enhet, per styck. Är självklart viktigt. Det vill säga en väldigt kostnadseffektiv produktion, automatiserad produktion. Vi pratar om enorma volymer, vi pratar om miljontals plattor årligen. Och den andra delen, det är egentligen att öka effekten ut per platta. Från varje platta, från varje yta som du har på plattan, så kan du få ut ett antal watt. Men genom att kunna bocka mer avancerade mönster, egentligen kunna skrynkla ihop den här plattan mer och mer, så kan du öka effekten ut. Och på det viset kan du minska behovet av antalet plattor för en stack om till exempel 100 kilowatt eller 5 kilowatt eller 15 kilowatt och så vidare. Så det är två olika angreppssätt. Det viktigaste är att vi jobbar faktiskt med båda två. Tittar vi här på den här så kallade marknaden här, så kan vi säga att tar vi Europa och Nordamerika generellt sett, kan man säga att på bränslecellsidan så är det bidragssystemet handlar främst om skattereduktioner. Men det handlar också om relativt små bidrag. Typiskt i nivån ungefär 50 000 kronor. Enda skillnaden, den stora skillnaden som avviker här, det är egentligen Norge i den här delen. Som har ett, snarare beroende på att de har höga skatter och hög moms och så vidare. Skatt och moms är fritt har du på elbilar i Norge. Det är ju därför det rullar väldigt många batteridrivna bilar i Oslo till exempel. Den andra sidan, det är Kina. Och där säger vi egentligen att det är där det kommer hända först. Generellt, Japan, Sydkorea har egentligen bidrag som ligger uppemot 20 000 dollar. Men Kina är utmärkelse, de är klart värst. För en vanlig personbil så har man ungefär bidrag på 250 000 kronor. Nationellt. Till det kan det komma också lokala bidrag som kan vara lika stora. För en andra sidan, en mindre buss eller en lite större lastbil över ungefär 4,5 ton. Så har du bidrag på ungefär 650 000 kronor för en bränslecellstack. Nationellt. Och till det kan det komma de här lokala delarna som vi pratade om tidigare också naturligtvis. Den enda delen man ska komma ihåg att bilmärkena, fordonsmärkena och så vidare, bussmärkena enbart för inrikesmärkena. Så du kan inte komma med en Toyota producerad i Japan och sälja den och försöka lyfta bidragen. Så det måste produceras i Kina helt och hållet. Den andra delen, ni har ju, känner till många av er naturligtvis, man pratar om det här med hönan i ägget, vilket kommer komma först. För när kostnaden på bränslecellerna, alternativt infrastrukturen med vätgas och så vidare, tankstationer. När det gäller Kina så bidrar man med varje tankstation som man sätter upp, så får man 5 miljoner kronor nationellt. Man kan få lika mycket lokalt också. Och grund och botten så kan man säga att de här bidragssystemen, om man pratar med alla de bolag och kontakter vi har i Kina, så säger man egentligen att det här är ett nollsummespel. Vi får betalt för att göra det här och producera det här. Det kostar oss ingenting. Så förmånligt är det. Så det är främst vad som kommer hända här först och främst. Det är där det är politiskt styrnytt. Och där man kommer också styra med miljölagar och så vidare. Tittar vi vidare här så finns det en undersökning från Navigant Research. I och för sig ett par år på nacken här. Men det man kan se här är att det är en kraftig ökning. Och det man egentligen framförallt har gjort här är att man har tittat ganska mycket på den nordamerikanska och den europeiska marknaden, och till viss del också Japan naturligtvis. Men jag får säga, man har totalt missat det som händer just nu i Kina och eventuellt det som också kommer hända i Indien. För det finns en del som tyder på att det kommer ske en del där. Kom ihåg här också att 100 000 fordon, bränslecellsackar, det är ungefär 350 miljoner plattor. Det är enorma summor, alltså det är en enorm utväxling. Det man mer kan säga om Kina-marknaden här, redan 2017, 2018 och 2019, så enskilda spelare på Kina-marknaden står för den här volymen. Deras mål överstiger den här volymen. Och det finns ett flertal som har samma mål. Så det kommer att hända saker och ting. Våran bedömning gäller på värdet på marknaden. Redan 2020 så räknar vi att den kommer att vara värt 2-3 miljarder. Enbart för flödesplattan. Bäst att säga, det är inte bränslecellsystemet i helhet, utan det är bara flödesplattan vi pratar om. Och ytterligare 10 år framåt 2030 så ska de ha värt minst 30 miljarder. Det vill säga en årlig ökning om cirka 30%. En annan del som är viktigt, som driver det hela framförallt, det är ju egentligen koldioxidutsläppen och kraven. Där man har Europa här har krav 2020 på 95 gram per kilometer. 2025 så ligger man på 75. När man tittar på här modeller från 2013 så ser man att redan 2020 så finns det ingen dieselbil som uppfyller kraven. Bara 3% av bensindrivna bilarna, kanske något fler idag då i och för sig. Och egentligen 2025 så är det egentligen bara hybrider eller elbilar som uppfyller kraven. Och sen finns det också ett uttalande i Tyskland som kom alldeles nyligen att man ska förbjuda allting som inte är fossilfritt från och med 2030. Och det finns ju vissa idéer kring det här i Sverige också. Tittar vi på samarbete och så vidare här, så är det ju som så att Cell Impact, vi får fokusera på vår kärnkompetens, vår teknologi, vår kunnande inom bränslecellsidan och så vidare, och vidareutvecklar både teknologi och organisation. Partner, APUT, global partner, stora mot fordonsindustrin, där deras lejonpart av omsättningen ligger idag. De har också en stor erfarenhet av industrialisera koncepten. De har ett nätverk när det gäller eftermarknad, service, försäljning och så vidare som vi behöver ha. Vi kommer använda oss av. Och att vi går tillsammans med dem innebär att vi har en större trovärdighet på marknaden. Vi har jobbat intensivt de senaste tiden här med att ta fram olika produktionslinjekoncept. Eller egentligen senaste 1,5 år sedan vi tecknade samarbetsavtalet i mars i fjol. Det har egentligen tagit fram dels en lågvolymlina som har egentligen en väldigt kort leveranstid för att snabbt komma in och ut på marknaden, främst då egentligen avsett för kinesiska marknaden. Det är egentligen time to market. Den här linan kan byggas ut och öka upp volymen, egentligen få ner cykeltiden och ytterligare bygga ut till hög volym och så vidare då. Men man kan säga också att högvolymkonceptet presenterade vi under 2015 tillsammans med EPNT och Sandvik. Först i Luzern i Schweiz och därefter på Fuel Cell Seminar i Los Angeles. Och delvis också i början på året här i Tokyo på Fuel Cell Expo. Det vi egentligen sa det att en sån här platta kan man tillverka för 1 euro styck. Och där har vi fått ett enormt gehör globalt sett. Det är ju många nya kontakter och alla vi egentligen pratar med så kommer de att dragnas med vår presentation. Så det har varit väldigt, väldigt lyckat. Väldigt, väldigt kort. Det här är sista sliden. Så egentligen vad vi säger om fördelarna på våran teknologi. Utan att gå in direkt mer på detaljer kring det. Så säger vi att det är framtiden. Det är the future. Och ska man titta så kan man säga det som står här nere. Det som har varit mycket fram till idag. Det är egentligen att man har jobbat i grafit. Man har gjutit plattor i grafit. Man har även bearbetat plattor i grafit och till och med i metall. Men det kan man ju göra när man har ett fåtal prototyper, utveckling och så vidare. Fungerar absolut inte i högvolymproduktion. Om du har en timmes cykeltid och ska tillverka 350 miljoner plattor så kan du räkna ut hur många år det blir. Kanske fungerar bättre i ljusår i och för sig, men det är en annan femma. Finns andra tekniker, hydroformning. Generellt sett så har man en cykeltid på 20 sekunder. Det vill säga några plattor i minuten. Och det är också för långsamt för att nå marknaden. En annan begränsning är att man kan inte forma i flera steg. Man kan inte skrynkla till plåten så mycket som vi kan. Och då har man också det är också en annan begränsning i kostnadssidan. Så den kommer inte heller fungera. Men det fungerar jättebra på prototypsidan och låg volym. Främst eftersom verktygskostnaden är väldigt låg. De delarna som det står mellan det är egentligen vår teknik som vi har tillsammans, vårt koncept tillsammans med AP&T och delvis också Sandvik. Och sen mekaniska servodrivna pressar. Man har ungefär samma cykeltid, det är lite snabbare. Men skillnaden är egentligen en stor skillnad är att verktygskostnaden är extremt hög för servopressar. Man använder så kallade följdverktyg. Och det är kanske en faktor 3-4 högre än vad vi har. Och det slår faktiskt ganska hårt på produktionskostnaden. Och sen ska man lägga till där att det är vår teknik, det här med den här mjukgöringen som vi pratar om. Att vi kan knyckla till platta mer. Det vill säga vi kan göra mer avancerade mönster och också på det sättet få till ytterligare effektiviseringar. Så vi ser väldigt ljust på framtiden här och vi ser ju egentligen att vårt koncept kommer bli framgångsrikt. Så det är egentligen med de orden jag tänkte avsluta dagens presentation.
Tack så mycket Mats. Kan du säga någonting om patentsituation? Jag menar, ni har ju uppenbarligen en teknologi som ni är ensam om, jag förstår presentationen rätt. Har ni intellectual property protection för det också? Eller är det någonting som en konkurrent skulle kunna kopiera utan att...
Vi har ju, som jag nämnde lite kort, att vi har 7 patentfamiljer. Mm. Där vi egentligen både patenterat teknologin, vi har patenterat verktygssidan och så vidare. Självklart så har vi ju inte patenterat allt. Det finns ju vissa delar som vi hemlighetshåller. Mm. Och vi försöker att låsa in på alla möjliga sätt. Och på så sätt gör det svårt att kopiera.
Just det.
Och det är ju en del som vi egentligen... titta på extremt mycket eftersom vi också pratar om Kina-marknaden här.
Precis, för det är väl nästa fråga lite därför jag vill börja med patent. Att det känns ju som att där är immateriella rättigheter kanske inte lika respekterade som andra delar av världen. Och så det finns väl kanske en risk också om jag går in där. Men hur kommer det se ut då? Men jag tänker AP&T, kommer ni ha produktion? Är det målet att ha någon annanstans än Kina och sälja dit? Eller måste man sätta upp en fabrik på plats för att så att säga komma in på den marknaden och de kunderna där?
Först och främst så säger vi egentligen om att det är sälja produktionslinan och ha antingen kopplat till samarbetsavtal.
Just det.
Och också ett licensavtal för att få de här löpande intäkterna som vi pratade om.
Mm.
Att vi går den vägen.
Ja.
Och på det viset så knyter vi upp en nära kontakt med kunden. Och har en högre grad av kontroll över vad kunden gör. Vi tänker inte lämna kunden i sticket.
Mm.
Och främst kopplat just till att man saknar just lite av det här processkunnandet och så vidare. Och AP&T har god erfarenhet av att leverera på Kina-marknaden. De vet också, och jag känner till det här, att möjligheterna att bli kopierade. De har blivit kopierade tidigare också. Men de pressarna står faktiskt stilla. De lyckas inte kopiera. Så det går att bygga in delar som gör att det är svårt att kopiera. Du får inte den funktionen som du vill ha.
Intressant.
Det är inte så lätt om man säger så. Inte ens på en vanlig hydraulisk press. Och nu pratar vi om en hydraulisk höghastighetspress.
Du visade en presentation med olika konkurrerande teknologier. Om man tänker sig till färskmarschets perspektiv. Är det bränslecellstillverkare eller fordonstillverkare? Vilka är konkurrenterna? Vill man göra det här in-house? Eller är det här någonting som underleverantörer till fordonsindustrin gör? Hur ser konkurrensbilden ut? Vilka aktörer finns?
Man väljer lite olika delar. Det är hur bränslecellsmarknaden up to date kan man säga har varit präglat ganska mycket hysch-hysch. Väldigt mycket sekretess. Vissa kommer att låsa in den här teknologin och ha produktion av plattor in-house för att låsa upp vissa saker. Vissa kommer att välja att göra det med leverantörer som är specialiserade och så vidare. Mm. Så man kommer att välja lite olika delar där. Mm. Men många underleverantörer till fordonsindustrin